Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag kommer Urban Ringbäck att tala om Vi bygger för framtiden.
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud, smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade: se, jag gör allting nytt. Och han sade: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sade till mig: det har skett. Jag är A och O, början och slutet.
Jesus Kristus. En sån här process som ett kyrkbygge innebär att man får många nya kontakter och vänner. Det blir ett samtal med människor som finns i olika uppgifter i samhället. Och jag har bland annat lärt känna våran stadsarkitekt här i stan som heter Björn Siesjö. Och det är lite roligt att tala med människor som brinner för någonting väldigt, väldigt starkt. Jag älskar det. Han är ju arkitekt och brinner för skapandet av vackra byggnader. Och då säger han alltid, när han talar om någonting som är ett väldigt fint exempel för Björn, då säger han: det är poesi, säger han. Och jag blev lite inspirerad, så jag kan väl ha som en cliffhanger här att i den här predikan så kommer några få avsnitt att vara på vers. Men förväntar inte för mycket, kan jag säga. Jag vill läsa ytterligare en vers, en text ifrån Bibeln här. Och det är från Jesaja 28 och vers 16. Se, jag lägger en grundsten på Sion, en sten som håller provet. En utvald hörnsten som säker grund. Den som har tro förhastar sig inte. Den här texten är hämtad ifrån profeten Jesaja i Bibeln. En kanske största av Bibelns profetgestalter. Och han profeterar här i en tid av sönderfall och förvirring i Israel och Juda, de två tvillingnationerna, där ledarskapet vacklar. Ja, Jesaja, han skräder inte orden. De vacklar inte bara, de raglar, säger han. Och han visste vad han talade om, för att profeten Jesaja levde nära samhällets toppskikt. En del menar att han under vissa tider, goda tider i Israel, också hade rollen som någon slags utrikesminister. Han var känd och känd med förhållanden. Men det var också tider av förfall, vissa tider. Och han hade insyn i hur det gick till i de fina rummen. Och han beskriver att regeringssammanträdena var rena fyllefesterna. Och dessvärre också samlingarna för prästerna, det andliga ledarskapet. Inte undra på att ett samhälle krackelerar när ledarskapet har liksom, ja, det håller inte. Det är det Jesaja säger. Det här håller inte, mina vänner. Och så kommer han med ett budskap ifrån Gud mitt i den här ganska mörka samtidsskildringen som ni kan läsa själva i Jesaja 28. Så börjar han tala om att Gud själv gör någonting nytt. Han lägger en ny grund för samhället, en ny grund för sin tid, en hörnsten, säger han, som håller provet. En hörnsten som håller provet. Det här är ju lite typiskt Bibelns Gud, att han intervenerar, att han bryter in och skapar någonting nytt. Och på en gång kan jag säga det, många av oss har varit med om hur han har gått in i våra liv och skapat någonting nytt. Att han har gett ett nytt utgångsläge. Han har börjat om. Men det gäller någonting mer. Och följer man Bibeln rakt igenom och den text som Soraya läste så fint och så starkt, då står det att ända in i kaklet, höll jag på att säga, i slutet på den stora berättelsen, så möter vi en Gud som skapar nytt, som gör någonting nytt. Och vad innebär det nu att Gud lägger en ny grund, en ny hörnsten? Och det kan jag komma att tala om nu. Och det är tre stycken begrepp som jag kommer att knyta till vad det innebär att Gud lägger en ny hörnsten. Och det första är hållbarhet. Många av sångerna idag har handlat om vad som håller. Hörnstenen, den var noga utvald och den skulle i sig självt vara stabil och hållbar och kunna fungera som utgångspunkten, starten för ett bygge i antikens värld. Man började med en hörnsten. Och hörnstenen var det som hela bygget riktades efter och som gjorde att det liksom inte skevade och blev instabilt, utan man utgick från linjerna som hörnstenen gav. Nu är det också så att även den sista stenen högst uppe, kanske i ett bortre hörn, som band ihop och till slutet också kunde kallas hörnsten. Och ni som är bibelläsare vet om ett ställe i Sakarja där det står att han ska föra fram slutstenen och alla ska ropa nåd, nåd ska vila över den. Den första frågan man måste ställa när man bygger någonting nytt, det är: hur ska jag bygga så det här kommer att hålla, så det kommer att vara hållbart? Och hörnstenen är det första och sista svaret på den frågan. Inget är nytt under solen. Som ni vet så sker ju just nu framtagandet av ritningar, bilder, arkitekternas förslag till hur vår nya kyrka ska se ut. Och det sker i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret, stadsarkitekten och Älvstranden, det kommunala bolag som ansvarar för hela det här området. Och vi har börjat få en ganska lång och hållbar relation till det här gänget som vi har samarbetat med under lång tid. Men det är ganska intressant att när vi har haft våra gemensamma möten så har det nästan alltid, väldigt ofta, suttit en person där vars enda uppgift har varit att vaka över att detta blir hållbart. Han har vakat över hållbarheten. Och ja, att vi bygger med hållbart material, att vi bygger på ett hållbart sätt. Och det har handlat om många saker. Alltså hållbarhet. Det handlar om ekonomi till exempel. Och vårt budskap till arkitekterna har varit glasklart. Det vi säger, vi vill inte bygga en lyxkryssare, vi vill bygga en räddningsflotte, en räddningsbåt. Men även en räddningsbåt kostar pengar, har vi upptäckt. Det vet ni när vi tog det stora beslutet, att det kommer att kosta även en räddningsbåt. Och hållbarheten, den handlar ju bland annat om att vi tillsammans är med och bygger. Och det här predikade Johannes så fantastiskt bra om, så jag vill inte gå in på det. Men idag så råkar det vara så att ni har fått ett litet papper om att vi på allvar har öppnat en fond för att vi ska kunna bygga ekonomiskt hållbart genom att vi hjälps åt och fyller på i den fonden. Det var en liten parentes kanske, men nog så viktig. Läs den, och nu tror vi att det ska fyllas på för att minska lånebehovet bland annat och ge oss en ekonomisk grund. Men hållbarhet gäller många fler områden. Arkitektur, byggnadssätt. Det handlar, som ni vet, om miljön idag när världen skakar över att vårat sätt att leva håller på att fördärva vårat klimat och våran tillvaro. Vad den här personen vakar över, det är ju i första hand själva miljökonsekvenserna av bygget på den kringliggande miljön, men faktiskt också så finns de hela tiden, de globala frågorna, med i sammanhanget. Och jag vill bara säga helt kort att hörnstenens budskap om att bygga så att det håller i vår tid, den handlar om att vi tillsammans också i ett sånt här initiativ ska helt ha den här tydliga avsikten att bygga på ett sånt sätt att det är hållbart både för närmiljö och den globala miljön. Vi måste ta den allvarliga situation som naturen och klimatet befinner sig i just nu och göra det. Och då säger ni att ja, det är bra, nu försöker han att vara uppdaterad och tala som man ska göra i den här tiden. Men jag läste i min bibel att när Gud skapade den här världen och satte människan här, så gav han oss ett uppdrag att förvalta den här skapelsen, att vara rädd om den. Det gäller allt. Det gäller våra liv, våra kroppar. Det gäller ekonomi och resurser. Det gäller naturen. Det gäller gemenskap. Jag kommer in på fler områden alldeles strax. Första Mosebok 2:15 kan du gå hem och läsa. Hållbarhet är egentligen en förenklad översättning av Bibelns stora shalom-begrepp om frid i alla relationer. Frid med Gud, vår skapare. Frid med oss själva och vårt inre liv. Frid med varandra, gemenskapen mellan människor, och frid i relation till skapelsen, det Gud har gett oss och placerat oss i. Det är skillnaden möjligtvis det shalom-begreppet tillför i förhållande till hållbarhetsbegreppet som används nu i alla sammanhang. Det är att shalom-begreppet säger: vi behöver inte göra detta ensamma. Vi får göra det tillsammans med skaparen. Våra liv och våra beslut kan få vara i harmoni med honom som har hela tillvaron i sin hand och ur vars mun och hand den har sprungit. Ordet hållbarhet har också med den sociala frågan att göra. Bygger vi en gemenskap som inte sliter isär generationerna till exempel? Det är inte hållbart att bygga bara för en generation eller att så att säga utesluta grupper av människor till exempel på grund av ålder. Det gäller ju också att vi kommer från olika bakgrund och sammanhang, etniska grupper. Vi är nya eller gamla svenskar. Vi är övertygade om att en hållbar församling, den bygger gemenskap över de gränserna. Vi vill inte bygga så det slits isär på grund av vilka funktioner och möjligheter vi har som människor. Vi vill bygga en kyrka som är bättre för människor med funktionsvariationer. Vi bygger för män och kvinnor. Vi bygger som gör skillnader av olika slag. Olika, eller kanske man ska säga i vår tid, osäkra sexuella identiteter. Det är också viktigt att vi har en öppen famn för alla människor. Och åsiktsskillnader. Gud bevarar oss för att bli en gemenskap där alla måste ha samma uppfattning om allting. Låt oss bli en plats där man får tycka och tänka och bidra och där vi bryts mot varandra. Här har vi Jesu människosyn som en hållbar grund för den gemenskap vi bygger. Jesus älskade alla människor. Han bemötte alla med respekt. Även de som hade annan övertygelse, till och med sina fiender talar han om att vi ska älska, att vi ska möta med kärlek. Det finns en rad som återkommer i Bibeln på det ena stället efter det andra, som man fattar, det här är en så kallad röd tråd, och den lyder så här, både gamla och nya testamentet: Gud gör inte skillnad på människor. Det är ett annat sätt att säga, alla människor har samma värde inför Gud. Och vi vet att det kommer utifrån att vi är skapade till Guds avbild. Hur trasiga vi än är, hur mycket som går sönder, så är vi fortfarande sprungna ur samma skapare Gud. Och värdet, det finns kvar i varje människas liv. Och nu kommer jag in på en mycket spännande sak som är ganska ny faktiskt på världsarena. Det är att FN, Världshälsoorganisationen, har tagit fram ett till begrepp som heter andlig eller existentiell hälsa. Och jag vill gärna använda ordet andlig hållbarhet idag. Det talas om 7 byggstenar, ibland talas det om 8, men jag tror att vi kan använda oss med 7 som är huvudsakliga i det som FN har gått ut med över hela världen. Och det är de här orden, lyssna får ni höra: hopp, helhet, harmoni, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap. Visst är det fint? Jag tycker att även om FN nu inte definierar själva innehållet i de här orden, så är det oerhört spännande läsning, inte minst i vårt land, ni vet, med sån rädsla för allt som vetter åt det andliga, så vinner sakta insikten terräng att våra liv och våra samhällen inte håller samman om vi bygger bort det existentiella eller det andliga. Koppla ihop det här ordet med de här orden med den växande psykiska ohälsa vi har i vårt vackra och fina land, inte minst bland unga människor. Kanske, hörni, har vi en andlig hungerkatastrof i vårt land. Vi berättade i vårt församlingsmöte vilken fantastisk dag vi fick tillsammans med vårt arkitektteam, eller med de olika arkitektteamen som nu håller på att ta fram det slutgiltiga förslaget. Och vilket enormt intresse det var ibland alla dessa arkitekter för just den andliga dimensionen av det vi håller på med. Vi fick tala mycket om dopgraven här. Vi fick tala mycket om hur vi firar gudstjänst, om hur vi ber tillsammans, hur vi bjuder in människor till förbön. Det känns som att vi var väldigt överens om att den här staden fortsatt behöver platser där det firas gudstjänst. Vi behöver inte religiösa turistattraktioner i första hand, även om det inte gör något om en och annan skulle vallfärda till nya kyrkan. Men vår stad behöver levande och gärna välbesökta gudstjänster där Gud tillbes, där tron får näring, där livet får andlig substans. Låt mig säga en sak till församlingen här. Jag tycker vi ska vara ännu mer rädda om våra gudstjänster. Och ännu mer sluta upp i våra gudstjänster och komma. Vet du, du som tycker att det är för bedrövligt att Sverige är sekulariserat. Vet du vad du ska göra? Du ska själv gå på gudstjänst regelbundet. Och ta med dig så många som möjligt till gudstjänst. Det bästa det här landet kan få höra är att det är fullt i alla gudstjänstrum. Det är därför vi vågar bygga större, för vi vill ha en vision för att här ska folk hitta till en gemenskap där Gud tillbes. Är ni med på det? Bra, jättebra. Annars tror jag faktiskt inte att den här staden och vårt samhälle håller ihop i längden. I vår kristna tro så finns en hörnsten, en grundsten på vilket hela kyrkan, hela församlingen, hela vårt kristna liv, allt verksamhet, allt vilar. Och det är Jesus Kristus som är hörnstenen. Hans liv, hans lära, hans värderingar, men mest av allt hans försonande verk på korset, på Golgata. Det är en fantastisk grund och hörnsten att rikta sitt liv på, och det finns ingen annan grund för kyrkan än Jesus Kristus som vår hörnsten. Det gäller ditt liv också. För det andra så stod hörnstenen för framtidstro. Viktigt att inte glömma bort att det mest självklara betydelsen av det vackra ordet hållbarhet, det är ju just att det ska hålla i länge, att det ska hålla länge. Att det ska tjäna kommande generationer. Våra fäder som byggde detta vackra tempel, de gjorde det 1942 under brinnande krig. Det var många röster som då sa det här är vansinne, fullständigt vansinne. För var man riktigt from så sa man nu är det så eländigt i världen så nu kommer Jesus imorgon eller kanske ikväll eller högst om en vecka. Och var man inte from så sa man världen går ändå under. Men det fanns några som hade hopp, som ville göra en handling av tro och sa, blir det en vecka eller blir det generationer som kommer, så gör vi detta därför att vi tror på framtiden och det ska hålla länge. Då har den stått i tre generationer ungefär den här, och vi vill bygga minst med samma inriktning för framtiden. Det är också hörnstenens budskap att det ska hålla länge. Vi bygger för nästa generation. Vi bygger för nästa generation. För barn och barnbarn och barnbarns barn. Därför att evangeliet är för varje ny generation. Och vi ska räcka evangeliet till nästa generation. När den första stenen las i antikens tid så var det ungefär som taklagsfesten är på våra byggen. Det hände någonting när den där första grundstenen lades. Alltså taklagsfesten kommer ju senare. Det var nog en dum liknelse. Glöm det. Jag är dåligt orienterad. Det är första spadtaget menar jag naturligtvis. Visst är det något sånt? Ja, just det. Och vilken tur att jag kom på mig själv. Att jag var ute och cykla. När första stenen, hörnstenen, då händer det någonting. Och det är inte bara att det firas. Utan första stenen föder tro. Tro på att det kommer någonting mera. Tro på att det finns en framtid. Och i fallet templet så var det en fråga om existens och framtidstro för ett helt folk. Och nu måste jag... Och detta är ju en ringa begynnelse verkligen. Att det ligger en sten som är vinklad i ett hörn. I ett hörn på ingenting, höll jag på att säga. Men det kommer någonting. Och nu måste jag läsa ett bibelord. Thomas började vår predikoserie kring en skede i Israel när det andra templet skulle byggas. Det första var raserat av krig och så vidare. Nu skulle det andra templet byggas. Och nu läser jag, så här står det i Esra 3, 10-12. När de som byggde hade lagt grunden till Herrens tempel steg prästerna i full skrud fram med trumpeter och leviterna, Asafs söner, med cymbaler för att lovsjunga Herren efter de anvisningar som getts av David, Israels kung. Under lovsång och tacksägelser prisade de Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd mot Israel. Och allt folket jublade högt och lovsjöng Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Många prästerna, leviterna och familjeöverhuvudarna som var så gamla att de hade sett det förra templet grät högljutt. Och det är osäkert om de tyckte det var lite för fjuttigt det här i jämförelse, eller om de var gripna av att nu byggs det på nytt. Det spelar inte så stor roll just nu. Nu fortsätter vi. Många jublade och ropade ut sin glädje för full hals, så att det inte gick att urskilja gråten i det väldiga jublet. Folket jublade så högt att det hördes vida omkring. Vilken glädje! Vilken glädje! Oj, 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 oj. Vi tror ju inte på profetior om kyrkans död. Vi tror inte det därför att kyrkans Herre, han lever. Han är uppstånden. Och därför så kan inte hans verk heller dö ut. Hörnstenen i Kristus, i vår tro, det är en levande verklighet. Han har besegrat döden. Rädsla bygger inte Guds rike, men tro, hopp och kärlek bygger Guds rike. Och en av de mest kända engelska översättningarna lyder så här: See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who relies on it will never be stricken with panic. Den som litar på den stenen kommer aldrig att drabbas av panik. Vi behöver inte vara panikslagna. Vi ska ha tro på framtiden som Guds folk. Okej? Jag fick feeling här. Alltså även om omständigheterna och negativa statistik och olycksprofetier och motstånd och ekonomisvajar och så vidare. Här kommer min första vers. I lugn och ro med framtidstro så byggs ett hus där Gud ska bo. Och hörnstenen som är Herren själv är snart på plats vid Göta älv. Jag var lite osäker på om den sista raden skulle med, men det var kanske inte världens bästa poesi. Jag tror inte Björn Siersjö var så nöjd just där. Men det är kanske tvärtom. Han kanske är väldigt nöjd. Det sista då, evighetsperspektivet. Hörnstenen får i Bibeln också en tydlig evighetsbetydelse. För er som vill ståta med fina ord så heter det på teologiska eskatologi. Läran om de yttersta tingen, den sista tiden. Och en levande kyrka, en församling, en gudstjänst, den är ett eskatologiskt tecken, alltså ett framtidstecken att vi firar gudstjänst fortfarande efter 2000 år här i Göteborg och gör det med frimodighet. En levande kyrka och en gudstjänst drar ner himlen på jorden, drar ner framtiden in i nuet som en föraning, som ett hopp, som en tro redan nu, även om det ännu är liksom inte riktigt där. Det är en påminnelse om vart vi är på väg. Alfa och omega läste du i texten. Det motsvarar A och Ö, fast i grekiska alfabetet då A och O, det sista bokstaven. Alfa och omega. Och Soraya läste om att Gud är början och slutet. Vi brukar säga, om man sagt A får man säga B. Till Gud ska vi säga, har du sagt alfa får du säga omega. Det vill säga, du har inte sagt sista ordet än. Vi väntar på själva finalen. Skapelse och frälsning, tid och evighet. Slutstenen som till slut ska binda ihop hela Guds framtidsbygge, den ska bäras fram under ett enormt jubel av en skara från alla folk och stammar som ska lovsjunga Gud, så att hela tillvaron inte går sönder utan helas i den lovsången. Det pågår ett evighetsbygge, mina vänner, på jorden. Alla kyrkbyggen är i princip tabernakel eller tältkyrkor, tillfälliga boningar, liksom våra kroppar, våra liv. Men de vetter mot framtiden, inte bakåt, inte neråt, men framåt och uppåt. Det går en bro över dödsfloden, och försoningen i Kristus Jesus har lagt en bro över den, som till skillnad från bron över Göta älv redan är klar. We're gonna lay down our burden down by the riverside. Vad säger ni om det? Det sjöng våra afroamerikanska vänner mitt i förnedringen, mitt i slaveriet. We're gonna lay down our burden down by the riverside. Vi håller på med något riktigt stort, hörni. Det är något stort på gång. Och att vi här i tiden får vara med och göra sådana här troshandlingar, det handlar också om evigheten. Och jag läser vidare från det sammanhang du läste, Soraya. Så står det så här. Det låter lite som Göteborg, men det är faktiskt himlen och evigheten. Han visar mig en flod med livets vatten. Ja, klar som kristall, det är ju inte Göta älven. Men. Den rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod livets träd som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken, och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sin panna. Och det ska inte bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över den, och de ska vara kungar i evigheters evigheter. Allt i den nuvarande världen är temporärt. I verserna innan står att den dagen, då behövs inget tempel. När himlen har landat på jorden och vi har landat i himlen, det där är fantastiskt också, att jord och himmel finns med i Guds framtidsplan. Då är Gud och hela staden ett enda tempel av liv, skönhet och härlighet, byggd av material som visat sig hålla för tid och evighet. För nu består tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken. Och till sist min andra lilla vers. I lugn och ro med framtidstro så byggs en stad där vi ska bo. Och arkitekt, det är Herren själv. Han väntar stolt vid livets älv. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.